Du lyssnar på Jag flydde från Nordkoreas värsta fångläger av Kim Jong och Kim Sook-jung i en översättning av Ulf Irheden, uppläst av mig, Björn Wahlberg. Inledning av Kim Sook-jung. Nordkorea är ett land av märkbara motsägelser. Visserligen präglades åren efter det brutala japanska kolonialväldet 1910-1945 och Koreakriget 1950-1953 av en snabb ekonomisk och samhällelig utveckling. Samtidigt upprätthöll statens legitimitet genom en skoningslös diktatur och en personkult till priset av att man försakade uppkomsten av ett civilsamhälle med medborgerliga rättigheter. Nordkoreas ledning hävdar än idag att medborgarna lever i den bästa av världar. Trots det har många försökt fly från detta lyckoland i jakt på mat och bättre livschanser. Familjer och grannar lever i en tät gemenskap, men samtidigt är de flesta rädda för att tala fritt, även med sina närmaste. I ett samhälle präglat av motsatser genomsyrades Kim Jongs liv av tvära kast, och om detta öde handlar hans berättelse. Kim Jongs växlingsrika liv speglar det moderna Koreas svåra historia. Kim föddes 1950, samma år som Koreakriget bröt ut. Hans vittnesmål utspelas mot bakgrund av den komplicerade situationen efter andra världskrigets slut, som ledde till att landet delades under kalla kriget. Dessförinnan, 1910-1945, var Korea en japansk koloni. När Japan kapitulerade till de allierade i augusti 1945 hyste det koreanska folket hopp om att få upprätta en självständig stat. Trots ett starkt stöd för en suverän stat rådde en djup splittring vid krigsslutet. Landet hade lämnat en lång period av japanskt kolonialvälde bakom sig, och åtskilliga koreaner såg Japan som kulturellt underlägset det egna landet. Korea liknade ett brokigt lapptäcke där olika samhällsgrupper var djupt oense i synen på landets framtid som oberoende postkolonial nation. Läget kan enklast beskrivas som att landet var delat i två motsatta ideologiska läger, där de flesta koreaner intog en mittenposition. Historikern Carter Eckert beskriver det polariserade postkoloniala koreanska samhället på följande sätt. Till höger på den politiska skalan återfanns majoriteten av de besuttna och bildade koreanerna, varav åtskilliga på ett eller annat sätt hade samarbetat med kolonialmakten. De flesta motsatte sig sociala förändringar, exempelvis en jordreform. Andra, däribland en del mer progressiva jordägare som hade investerat i industrin, såg förändring som något oundvikligt. De var dock angelägna om att kontrollera och begränsa utvecklingen för att på så sätt skydda sin privilegierade ställning. Till den politiska högern räknades även koreaner med lägre utbildning som inte var jordägare. Åtskilliga hade tjänat ockupationsmakten. Till exempel bestod 40% av kolonialmaktens polisstyrka av koreaner. Vänstern omfattade koreaner med skiftande bakgrund, däribland studenter, intellektuella och bönder som påverkats politiskt av den koloniala erfarenheten. En del tillhörde eller sympatiserade med kommunistpartiet som den politiska kraft som hade bekämpat det japanska styret och förespråkade rättvisa åt fattiga och förtryckta. Det rådde bred enighet om att den viktigaste åtgärden efter kriget var att rensa bort kollaboratörerna från allt inflytande. Dessutom sågs en omfördelning av samhällets resurser, till exempel en jordreform.